Men så är det bra. Ska du ha den där kudden så? Du vill ha den och hålla den? Det känns tryggt på något
vis. Men Lotta, vill du att det ska kurra i min mage? Ska vi?
Nej, men om du känns... Jag bara tänkte att det känns konstigt. Men det kanske är tryggt.
Nej, det är väl lite som att hålla i någon.
Ja, du sitter det är väl bra. Jag sitter så långt bort.
Du sitter så långt bort att jag kan inte hålla i dig.
Vi gör så.
Bredvid Bromé denna gång. Författaren Gunilla Bergensten som i sin nya bok granskar sig själv som förälder.
Herregud. Ja, man kunde få gå tillbaka och göra om, göra bättre. Mm.
Och som vanligt tar Jesper och jag en promenad.
Nu blir jag lite personlig här, men jag har en dotter som är en ung vuxen idag som inte mår 100.
Ni är som vanligt varmt välkomna. Ja, jag vet ju inte hur länge ni har varit med mig i den här podden. Men kanske kommer ni ihåg avsnittet med mamman som hade fullt upp med både litet barn och en nyfödd och jonglerade med både tid och annat.
Så du gick hem till min make och sa, nu när jag är föräldraledig med två, då vill jag vara uttalad projektledare i vår familj.
Just det där, att vara familjens projektledare. Det handlade Gunilla Bergenstens genombrottsroman om. Familjens projektledare säger upp sig. Den kom för 11 år sedan och blev något av en kultbok. Många kvinnor kände igen sig och många tyckte att hon var alldeles för tuff mot sin make, tillika pappan i familjen. De är fortfarande gifta och nu kommer en ny bok. Vi skulle ha fjällvandrat och 25 andra misstag jag gjorde när barnen växte upp. Och den här gången så gör Gunilla Bergensten upp med rollen som mamma och förälder. Hon listar en hel del som man som förälder själv kan känna igen sig i. Både stort som smått. Sonen har flyttat hemifrån och dottern gör det om 2 år. Och då är Gunilla inte längre den där vardagsmamman som hon älskat så mycket att vara. Gunilla Bergensten bor sedan 12 år i USA. Hennes make Magnus vann ett green card i USAs lotteri. Det där lotteriet som landet har årligen för att blanda upp antalet länder som bidrar med ny arbetskraft och medborgare. San Francisco är numera hemstaden. Och när Gunilla inte skriver böcker så jobbar hon som reklamare för en så kallad foodbank som delar ut mat till behövande. Och att bo där är inte som att bo här. Något som blev tydligt för Gunilla den lilla stund hon hade för sig själv innan vi satt oss i studion.
Jag satt precis utanför studion för jag var lite tidig. Och så satt jag och tittade på Stockholm och svenskarna. Och de är så jädra snygga. Och så tänkte jag, fattar ni hur bra ni har det?
Ja. Och detta säger du då eftersom du bor i San Francisco numera.
Och där man inte kan sitta ute kanske och känna liksom att folk ser friska och välmående ut.
Men hur är det att bo i ett Trump-land?
Jag fick en fråga en gång om vad är det bästa med att bo i USA? Och då tänkte jag att jag bor inte i USA. Jag bor i San Francisco. San Francisco är en otroligt liberal stad. Men jag kan berätta att dagarna efter Trump var vald. På arbetsplatser hade man möten för att folk skulle få ventilera sin oro. För att många av dem som jag jobbar med är ju de som kallas dreamer, drömmare. Alltså barn som har kommit till landet olagligt. Tillsammans med sina föräldrar och nu då i och med att Obama ordnade så att de kunde bli mer eller mindre lagliga så kom de ut ur gömslen och nu då plötsligt så var de attackerade av sin nya president. Det var fruktansvärda dagar. Så hur är det att bo i San Francisco? Det är en otroligt fantastisk stad. Det är varmt, soligt, den drar till sig spännande människor med mycket idéer och människor som söker ett hem, människor som kanske inte har varit känt sig hemma där de har bott tidigare, de kommer och hittar hem.
Samtidigt så är det en stad med många hemlösa.
Det är en stad med många hemlösa och det är en stad med otroliga klyftor. Vi pratar ju om ett av världens rikaste områden där också 1 av 4 inte vet var deras nästa måltid ska komma ifrån. Så att det är hemskt och det är fantastiskt.
Tittar man på din Instagram så beskriver du dig själv som daytime writer, nighttime author.
Mm-hmm.
Förklara.
På dagarna så jobbar jag ganska normalt jobb. Jag jobbar som creative director heter det. Det betyder att man jobbar med marknadsföring och skriver mycket inom det yrket. Och på kvällarna och någon dag i veckan så, där, så skriver jag böcker.
Och då jobbar du, apropå det här då, att en del människor inte har det så självklart bra. Du jobbar på Marine Food Bank.
Ja, jag jobbar på San Francisco Marine Food Bank. Och en food bank är en välgörenhetsorganisation kan man säga. Varje år så får vi ta emot donationer på ungefär 18 miljoner dollar. Och för de pengarna så köper vi mat till och delar ut bland de som inte har tillräckligt mycket mat. Och då kan man undra, liksom, vad är det för människor som då får mat? Det är folk, vanliga arbetarfamiljer, familjer där, folk, där båda föräldrarna jobbar, som inte kan få ekonomin att gå ihop.
Det här med att hjälpa andra, hur viktigt är det i ditt liv?
Otroligt viktigt. Jag tror... Förlåt, det där lät ju så himla. Men vet du vad? Mm. Jag har jobbat som reklamare i väldigt många år. Väldigt många år. Det är fantastiskt att få använda det jag kan och det jag har lärt mig under alla år med de fantastiska varumärken som jag har fått förmån att jobba med. Att få använda det i ett sånt här syfte. Det gör liksom att jag kan överse med många saker. Därför jag vet liksom att slutmålet för det här jobbet som jag gör är det faktum att en familj där båda föräldrarna jobbar kan gå till ett ställe i San Francisco eller Marin, för det är två olika områden, på en skola till exempel, en gång i veckan och hämta frukt och grönt, protein, kycklingar, ägg och rispasta. En gång i veckan. Mm. Det är fantastiskt att jobba med ett sånt uppdrag.
Vad betyder det om man är en människa som är negativt lagd?
Att man, glaset är aldrig halvfullt, det är alltid halvtomt.
Så du sitter och har de här bävar för vad som ska hända, är det så?
Ja, lite grann.
Katastrofmänniska, är det?
Men det är ju hemskt, men det där jävla glaset är ju alltid halvtomt.
Varför då?
Ja, det kan man ju undra.
Köping föddes du i, men du växte upp i Småland. Mm. Vad var det för plats att växa upp på?
Jag växte upp i Myresjö, som låg mitt i bibelbältet. I en liten by som... säger man by? Det var 600 personer.
Då säger man by.
Ja, det gör man, va? Ja, där folk visste vad man gjorde innan man hade gjort det. Men jag menar, den stod och föll med trähusfabriken. När fabriken gick bra så tror jag att de vuxna mådde rätt bra. När fabriken gick dåligt så tror jag att de mådde rätt dåligt och dolde det rätt bra. Jag växte upp på en gata där jag upplevde på något sätt den kvinnliga jämställdhetsrevolutionen, om man uttrycker det så. Vi var 5 tjejer i samma ålder på gatan och alla mammorna var hemma med oss de första åren. Och sen plötsligt så gick de tillbaka och utbildade sig och började jobba. Och ingen av oss 5 är hemma fru idag. Det var ganska... fascinerande. Det var, alltså, jag hade en toppen uppväxt, men jag visste tidigt att jag skulle någon annanstans.
Varför då?
Ingen aning. Ingen aning.
Men när kände du det, eller hur?
Tidigt. Och det roliga var att jag, du vet, när man leker med tanken om sitt liv, om man ska bo och sådär, så såg jag aldrig att jag skulle bo i ett hus i Myresjö.
Hur gick det med träfabriken? Är den kvar?
Ja, det är den. Mina föräldrar flyttade från Myresjö för 2-3 år sedan. Hon bor i Landsbro alldeles intill. Så jag åker igenom den lilla byn då och då. Men jag är inte nostalgisk. Nej.
Men det är ju märkligt att du inte är. Om du har lite sådana katastroftankar. Jag är ju enormt nostalgisk. Och
du
har också bitvis katastroftankar.
Menar du också är halvfull?
Ja, jag lider också av detta. Men varför är du inte nostalgisk?
Jag vet inte.
Men samtidigt när du sitter i San Francisco, visst händer att du längtar hem till Sverige? Eller?
Och då tror jag, undrar, Lotta, kan detta ha med åldern att göra? Men det var faktiskt så i somras. Så var jag i San Francisco under midsommar. Och då satt jag och tittade på Instagram på de här fantastiska bilderna om liksom sommarnatten. Och kände, ja, kan till och med tänka mig att äta matjessill nu. Vilket jag tycker är jätteäckligt, men då längtade jag hem.
Så vad är det du saknar då?
Människorna.
Samtidigt som du säger att San Francisco är fyllt av människorna.
Men man har människor från alla delar av sitt liv. Ja. Jag släpper inte sånt. För man saknar familjen och vännerna, absolut.
Nya boken då handlar en hel del om det som du säger är misstag som du har gjort som förälder.
Mm.
Vem är det som definierar vad som är ett misstag?
Det är jag själv. Det är vad jag ser och vad jag önskar att jag hade gjort bättre. När Max, alltså min son, flyttade hemifrån för det är ju snart 3 år sedan, så var det, jag tror att jag var lite, jag vet inte, naiv eller lite. Jag visste ju att de skulle flytta, men jag hade inte tänkt mig att det skulle gå så fort. Så det blev väldigt abrupt när han försvann. Det var som liksom, vi tappade ett hjul lite grann och så skulle vi försöka klara oss med 3 hjul. Det blev konstigt och då slog det mig också att shit, det var ju så jädra mycket som jag ville gjort annorlunda och mycket som jag velat hinna med. Och jag trodde kanske att jag hade haft tid att göra lite bättre.
Boken heter då Vi skulle ha fjällvandrat och 25 andra misstag jag gjorde när barnen växte upp.
Mm.
Jag tänkte vi ska prata mer om den där boken. Men någonstans så börjar det ju med det som brukar kallas för en kultbok. Familjens projektledare säger upp sig.
Mm.
För den som inte har läst den, berätta. Vad var det för bok egentligen?
Det är 6 år mellan våra barn. När vi hade 1 barn då kunde man liksom hålla liksom logistiken igång och tänkte inte så mycket på det. Men sen när vi fick 2 barn så började jag känna att det här är skevt. Varför har jag blivit projektledare för den här familjen? Det är inte ett jobb jag har sökt. Jag är inte bra på det. Och jag tycker inte ens att det är roligt. Och jag började fråga Magnus, varför är det jag som måste komma ihåg att du vet, nu barns fötter växer och nu är det vinter, då måste man köpa nya vinterskor. Varför måste jag komma ihåg det? Och då hade han lite sådana här konstiga anledningar som att min hjärna var bättre på det. Att jag hade mer liksom, kopplingar med höger och vänster hjärnhalva, så därför kunde jag simultan jobba. Han sa att det hade med biologin att göra. Någon gång så påstod han också att det hade med någonting med evolutionen. Att jag var van vid att sitta vid elden medan han var ute och jagade.
Ja.
Så därför visste jag var strumporna var eller vad du vet saker som var försvunna var. För jag,
du hade suttit vid elden?
Jag hade suttit vid elden så jag hade mer närminne eller någonting. Och då började jag känna så här att, men om det är sant, varför är det då så svårt för mig? Är jag kanske en man i en kvinnokropp? Liksom? Nej, men, och då börjar jag ifrågasätta, varför är jag projektledare? Och det är ju så tröttsamt. Det är ju så otroligt tröttsamt. Och då börjar jag titta på, det kanske är så att han lider av någon inlärd hjälplöshet. Eller är han bara lat? För det här är ju skittråkiga saker. Om jag kunde undvika dem skulle jag göra det. Och kommer fram till liksom att han levde upp till de förväntningar som fanns på honom. Och jag levde upp till de förväntningar som fanns på mig. Men att jag var tvungen att säga upp mig för barnens skull. Och någonstans så trodde jag kanske då att lösningen låg i att jag skulle liksom fostra en lat flicka och en jämställd son.
Mm.
Det kan vi prata om sen, men jag tror inte att det var hela sanningen.
Mm.
Tyvärr, och jag kanske misslyckades där. Inte med en lat flicka och en jämställd son, men med andra saker.
Men du, ni är fortfarande gifta.
Yes.
Ja, tyckte han inte, du var ganska tuff mot honom i den där boken.
Mm.
Hur kan man vara hur tuff som helst mot sin partner?
Om man har tillåtelse. Och det hade jag. Och det är också viktigt i den här boken. Jag har tillåtelse av mina barn att skriva om dem.
Hur mycket hör den ihop med bok nummer 1?
Den hör ihop med dels att den som vanligt tar avstamp i var jag befinner mig i livet. En människa har lämnat mitt hem. Men den hör också ihop med, för jag diskuterar de sakerna i där om, för jag tror tyvärr att det är så att jag har misslyckats med jämställdhetsgrejen med mina barn. Och det är inte det att jag tror att jag är bättre än någon annan och borde ha lyckats med det. Men om man då är som jag så medveten om det, så kanske man skulle ha varit lite mer uppmärksam.
På vilket sätt? För att, vad är det du har misslyckats
med? Vad har jag misslyckats med?
Ja.
Så ett exempel. Jag har 2 barn. Jag har en dotter och jag har en son. Den ena är det ordning på, den andra inte alls så mycket ordning på. Och det är min son det inte är så mycket ordning på. Och då kan man undra, är det för att jag inte förväntade mig att han skulle kunna komma ihåg saker och jag var där och påminde, för det gjorde jag. Och påminde. Jag var där hela tiden och sopade framför honom. Men det gjorde jag inte framför min dotter. Var det för att jag inte förväntade mig det av honom som man? Att han skulle komma ihåg det? Eller var det för att han är mitt äldsta barn och jag hann med det? Eller var det för att han faktiskt hade svårt att komma ihåg som jag, vad är hönan och vad är ägget?
Mm.
Har han svårt att komma ihåg för att jag curlade och passiviserade den delen av hjärnan på honom, eller hade han svårt att komma ihåg för att han faktiskt hade svårt att komma ihåg. Så att jag tror ju på något sätt så man skapar könsroller, och jag tror att det kan vara så att jag har behandlat dem olika därför att det var en tjej och en kille.
Mm.
Om man ser på sitt liv och delar in det liksom i stadier, så att vara varje dags förälder, det tycker jag det är ju livets stora äventyr. Och det går ju mot slutet för mig. Jag har ju 2 år till med att vara varje dags förälder för min dotter då. Och sen, så att det är väldigt liksom, det stora äventyret är över. Jag tycker det är supersorgligt.
Du får rätta mig om jag fel nu, men jag tycker du låter en smula nostalgisk.
Men jag vill att det ska vara så hela tiden.
Ja.
Jag vill att de ska bo med mig hela tiden. De vill ju inte det, men jag vill ju det.
Varför det?
De är ju roliga och intressanta. Och dessutom när det är flera människor hemma så är det ju mer samtal, mer människor som har åsikter. Och sen också med barnen är det så att de på något sätt håller en kvar i, liksom, i det som händer. De är ju mer liksom ajour och på liksom, och delar med sig det. Så de håller den ju kvar i tiden. Och sen också finns det en annan sak. Det är att precis när de flyttar så är det, man har fått tillbaka dem efter tonåren där de kanske inte varit så jätteintresserade av en och ganska tysta och sådär. Och då kommer de plötsligt tillbaka och är liksom intressanta vuxna människor. Man har ingen logistik, man behöver inte följa med, de behöver inte köra någonstans. De är bara människor som man älskar, som intresserar. Ja.
Du kallar dem lite för nyvuxna, ja, tycker jag var lite fint.
Ja, nyvuxna ord. Människor som man känner en naturlig fallenhet för. Och då försvinner de igen. Och det är klart att, och Magnus, alltså han är fortfarande jätteintressant, det är inte det, men han är inte barnen.
Du konstaterar ju ganska så snabbt i den här boken, någonting som jag brukar fundera på väldigt mycket också, det är att tiden gick så fort.
Mm.
Och när man gick omkring och var gravid så sa alla, kom nu ihåg att ta vara på den första tiden. Och sen när man väl hade fått barnet så sa alla, kom nu ihåg att ta vara på den första tiden. Och man bara tänkte, men vad är det mer? Det är väl klart att jag gör.
Mm.
Och så är plötsligt fyllde hon 12.
Ja. Och nu säger vi till alla som lyssnar, kom ihåg och ta hand om alla tider. Ja, men jag tänker det, om jag skulle ha dragit ut på de där lösstiderna, jag skulle ha dragit ut på de där läsläxekvällarna, du vet, och inte sova om natten kvällarna, alla de där liksom saker, jag skulle ha dragit ut på det mer, så det har tagit längre tid.
När jag läste den här boken då, så finns det ju, jag känner ju inte igen alla dina misstag.
Nej, grattis till dig.
Och jag har säkert min egna lista på saker som jag är mindre nöjd med. Men nummer 2, jag skulle ha stängt av internet. Ja, och jag känner igen mig och jag känner, alltså, vad jobbigt det där är.
Alltså om man säger så här, mitt första misstag är ju att jag skulle ha varit mer konsekvent. Min dotter, hon stod i dörren in till vårt arbetsrum och så tittade hon på mig och min man Magnus då, så tittade hon på oss. Det är så intressant med er, sa hon. Att ibland hittar ni på saker och sen försöker ni det. Och sen när inte det går, då gör ni tvärtom. Och sen ger ni upp. Det brukar ta ungefär en vecka. Och det var ju sant. Det är just, liksom, jag har försökt liksom införa många olika saker, och framförallt har jag då försökt att stänga av internet ungefär 1 200 000 gånger. Och då känner jag mig så här väldigt gammalmodig genom att jag vill att de ska läsa böcker. Jag vill att de ska ha tråkigt. Jag vill att, som jag uttrycker ofta, vara ensam med sina tankar, vilket enligt min dotter är det dummaste hon någonsin har hört i hela sitt liv. Jag tror ju på interaktion mellan människor. Jag tror på att läsa. Jag tror på att ha tråkigt. Mm. Och jag tror inte på att bli underhållen hela tiden. Jag tänkte ju på det. Vad tycker du mäter ett bra föräldraskap? Att de kan städa toaletten?
Nej, tänker nog mer att barnet, Bonnie i mitt fall då, att hon trygger sig själv.
Mm.
Jag tror det är det, tycker jag.
Mm. Jag tänkte ju aldrig
mycket. Och att hon är nyfiken.
Oh.
Nyfikenhet och vara trygg i sig själv.
Det är mest rädd för, liksom, att jag kanske, om jag har tagit ifrån dem nyfikenheten, det skulle vara tufft. Men vad mäter, liksom, vad är måttstocken på ett bra föräldraskap? Jag har tänkt mycket på det. Mm. Och jag tror att många av oss känner liksom att de bara mår bra. Alltså, vi begär inte någon lycka eller vi tänker inte på en ekonomisk. Vi vill ju bara att de ska må bra. Och, ja. Mm. Det... Men ändå, det spelar liksom... Det finns det andra så, ja.
Vad vill du säga?
Nej, men jag tänker så här. Jag tänker att, ja, de mår bra. Så då behöver jag ju inte vara så ledsen. Men ändå finns det där i, jag kunde väl ändå ha läst på lite. Jag, liksom, jag kunde väl... Herregud. Ja, oh, man kunde få gå tillbaka, göra om, göra bättre. Mm. Du vet, mitt tredje barn, Lotta... som jag inte kan få för att jag, du vet, är gammal. Men alltså, jag hade blivit så jädra bra förälder. Alltså.
Fast du, jag måste lägga in lite. Alla barnen är ju olika. Så jag tänker, du kan ju inte vara samma förälder som har liksom blivit uppgraderad för varje barn som kommer.
Alltså, kan man inte levla upp? 0, 2, kan man inte levla upp? Nej, det är det du säger.
Jag är osäker på om man kan det.
Nej, vet du vad, jag har tänkt på det där. För att oftast är det ju så att man tänker då liksom att man ska lära sig på det första barnet och så ska man göra bättre på andra barnet. Mm. Problemet med, det är precis det du säger, att det är olika barn som kräver olika saker. Så att, och det är väl också, med det mesta i livet säger man, man kan göra om och göra bättre och så, men man har en chans per unge liksom lite grann. Men jag tänker det kanske på tredje. Jag kan väl ändå få leva i den villfarelsen att jag skulle stänga av internet för den tredje.
Fem snabba kanske. Mm. Mm. Köping eller San Francisco?
San Fran.
Nyfött eller tonåring?
Tonåring. Oh yeah.
Varför då?
Nej, men de är ju, de pratar ju med en. Och det, vet du vad? Jag vill aldrig mer vara med om att ta hem ett nyfött barn från, eller det första barnet från BB. Nej, sån ångest. Oh.
Det var min lyckligaste dag.
Oh, gott,
i mitt liv.
Gott,
jag tyckte
för
det var
dig.
Helt fantastiskt att komma hem med barnet.
Ja, jättebra för dig. Det enda jag tänkte på var hur jag skulle hålla liv i det där människan.
Trump eller Stefan Löfven?
Stefan Löfven.
Curling eller frihet under ansvar?
Ja, nej, men jag, frihet under ansvar, fast jag lyckades ju inte.
TV-dinner eller findukat?
TV-dinner. Vet du vad? Vi har inte lyckats äta middag tillsammans som familj på alltså vid köksbordet på hela sommaren. Vi äter framför TV:n.
Men du, Magnus då? Mm. Din make? Mm. Tycker han att han är en bra förälder?
Han är mer, glaset är halvfullt. Så det tror jag nog.
Men du måste ju fråga honom, tänker jag. Eller säger han till det, men du oroar dig alldeles för mycket.
Han säger, ja, det säger han, absolut. Alltså, inte att jag oroar, men att jag är alldeles... Att, till exempel, han var ju den som pekar, liksom, du har väldigt svårt att se att barnen misslyckas. Du behöver faktiskt tagga ner. Och det är väldigt jobbigt att höra sådana sanningar. För jag menar, man vill ju säga emot. Jag vill ju säga att han har fel. Men det var ju en sån sanning som var liksom att shit. Ja.
Det är en ganska stor grej det du sa. Men nu är det vissa saker har vi skrattat åt och skämtat om. Men just det du säger nu är ju...
Mm.
Det är ganska läskigt.
Att man inte kan se sin barn misslyckas. Ja.
Ja.
För det är ju så, och jag menar att vikten av att misslyckas, alltså det görs ju TED-talks, skrivs böcker, gör podcasts. Mm. Bara, vi pratar om, det finns säkert en målarbok om det också. Att det är otroligt viktigt att misslyckas, för på så sätt lär man sig att man kan resa sig upp och gå vidare. Mm.
Men det som jag tänker på också när du säger så, att man inte tillåter sina barn att misslyckas, det är också att man sätter en väldigt... stor press på dem.
Fruktansvärt stor press.
Och det kan jag vara rädd för ibland. Att mitt barn känner att hon, alltså att inte få misslyckas. Mm. Och det i sin tur leder till...
Jag skriver ju också om det, att jag lever på mina barns framgångar. Jag knarkar dem lite. Jag tror inte att de vet det. Men om det går bra för dem, herregud. Liksom, det är ju som att bli uppgraderad till businessklass. Liksom. Man bara, Och då kan du ju tänka dig om det blir liksom lite motstånd. Amen. Det är ju hemskt. Och jag menar, det är ju, liksom, du vet, man pratar om att det är ett stort problem om man måste ha bekräftelse utifrån. Tänk då vilket gigantiskt problem det är om man måste ha bekräftelse genom sina stackars barn. Men det är ju intressant det här med familj på något sätt. För jag känner både du och jag sitter i den här lyckliga situationen av att vi fick bli föräldrar.
Mm. Alltså, vilket man ska ta för givet.
Det kan man inte. Alltså, av allting som har hänt mig så är ju det största att jag fick bli de här barnens föräldrar. Nu har du en 12-åring, eller hur?
Mm.
Mm. Och som den nu mer erfarna och visare mamma som du har sittande framför dig med en 16-åring och en 22-åring. Så om det är en sak som jag vill att du ska veta, det är att det går jättefort.
Ja.
Och väldigt fort.
Ja.
Och om du blundar så är hon 19.
Så håll ögonen öppna.
Håll ögonen öppna. Och
hon blir 13 om några månader.
Oh, du hör ju. Och läs en bok om föräldraskap. Och gå på den där hem- och skolakursen om internet. För jag tror faktiskt att den är bra. Jag har hört det.
Du har hört det?
Ja, jag har hört det.
Du, hoppas det går bra i framtiden då med barnbarn och sånt. Där kan du få en ny chans.
Nej, men det måste jag väl inte. Nej, men det är väl inte mitt ansvar, va? Nej, men nu skrämmer du ju mig här. Jag tänkte bara vara en sån där som leker med Barbie och bygger lego och ljus.
Ja. Gunilla Bergensten, tack för att du ville vara en stund bredvid Bromé.
Det var väldigt trivsamt att vara bredvid Bromé.
Härligt.
Men jag har fått väldigt mycket att tänka på. Och det hade jag inte förväntat mig.
Jag väljer att ta det som en komplimang.
Absolut.
Tiden går så fort. Men så här fort. Har ni hört mig säga det förut? Själv så är jag just nu i startgroparna för att få en tonåring hemma. Snart slutar åldrarna på ton. Och det lär bli jobbigt, så sägs det i alla fall. Och en prövning. När jag var tonåring så var det mycket slå i dörrar och, för att citera prins Daniel, känslor all over the place. Många funderingar och en längtan någon annanstans. Men inte någon säkerhet på var eller vart. Jag saknade egentligen ingenting, men ändå så fanns den där längtan till något större, något annat. Och den längtan dyker fortfarande upp, ibland när jag minns danare. Kanske är den längtan något som några av oss får acceptera och leva med. Något jag faktiskt måste strunta i ibland för att inte missa det jag har mitt framför mig. Om ett tag, en nyvuxen. En tonåring precis på gränsen mellan barn och, ja, lite vuxen. Än slås det inte i några dörrar. Min blivande tonåring är betydligt bättre på att städa än jag någonsin var. Och okej. Är. Och än så länge så verkar jag vara okej att prata med om sånt som betyder en massa. Men hur ska det bli sen? Det finns ju egentligen ingen mall för föräldraskap. Ingen mall för att vara tonåring. Det finns bara en massa känslor all over the place. Ibland så tror jag att tonåren kommer vara något slags kvitto på hur lyckad eller inte jag varit som förälder. Att eventuella misslyckanden nu kommer att visa sig i antal smällda dörrar och grinig uppsyn. Och då dagdrömmer jag tillbaka till den där lilla tiden. Ni vet, den som gick för fort. Då allt var så enkelt jämfört med vad som väntar nu. Men vad vet jag? Jag har ju aldrig varit en tonårsmamma. Jag kan bara hoppas att jag kommer räcka till. Är lagom nyfiken och lyckas med att balansera de där känslorna som är all over the place. Inte bara hos tonåringen, utan också hos mig.
Jesper,
titta där då.
Där sitter en kvinna och faktiskt läser, Jesper. Det var ju det vi letade efter som galningar härom sistens. Här sitter ju faktiskt någon med en bok. Jag slår mig ner här. Vad läser du för något?
Jag läser Ett litet liv.
Ett skäl till att jag sitter och läser är ju att den har liksom slukat mig. Det är så mycket starka känslor i boken.
Mm. Finns det någon längtan i just den här boken?
Jättemycket längtan och mycket längtan efter kärlek. Kärlek och närhet.
Om jag säger till dig då, eller frågar dig, vad längtar du efter just nu? Mm.
Jag längtar lite grann efter att pausa livet. Jag har jobbat i många år och börjar se framför mig att jag ska trappa ner och få en lite lugnare tillvaro. Jag har haft ett jobb som har krävt ganska mycket. Eller jag har ett jobb som kräver ganska mycket av mig.
Vad tycker du det är för skillnad på att längta och att sakna?
Sakna lite mer negativt än längta. Att längta kan ju vara... Det finns en positiv känsla att längta. För då, när man längtar så har man förhoppningsvis liksom någonting... Att det man längtar efter kan liksom bli verklighet på något sätt.
Men att sakna mer tomhet då?
Det kan vara tomhet. Ja, jag saknar förstås min mamma som gick bort för några år sedan. Det är en annan saknad än att jag saknar tid. Ja.
Om du tittar tillbaka på ditt liv hittills, för det är ju inte slutan även om du vill ha mer tid till annat.
Ja, det hoppas jag verkligen inte.
Känner du att du har misslyckats med något då?
Ja, kanske inte misslyckats men lyckats mindre bra kan jag väl känna.
Med vad då?
Nu blir jag lite personlig här men jag har en dotter som är en ung vuxen idag som inte mår 100. Ja, jobbet med självkänsla och prestationskrav och då har jag nu när hon är vuxen förstått att hon kanske inte har fått allt hon har behövt utav mig och sin pappa då. Jag tror att det kommer ordna upp sig till det bästa ändå, men jag är ledsen över att hon har liksom behövt gå igenom en jobbig tid i livet, period i livet, för jag inbillar mig i alla fall att om jag hade liksom förstått lite bättre när hon var yngre så kunde det ha blivit på ett annat sätt.
Ja. Fast tänk om det inte är så då?
Ja, nej, jag vet. Man kan ju hålla på och analysera.
Hur hade du det med din mamma då, som du saknade?
Jag tror kanske att... Eller jag hade en jättebra relation med min mamma, men den var inte nära på det sättet som jag nu har med min dotter. Jag har befunnit mig lite grann i en mellangeneration kan jag känna. Har varit väldigt mycket styrd utav så att säga, hur man liksom uppfostrade barn förr och det viktiga var liksom det materiella och att man liksom fanns där och ordnade alla praktiska grejer. Liksom jag har curlat men inte riktigt varit där när det gäller liksom det känslomässiga. Det har jag förstått nu.
Mm. Om man lyckas lite mindre bra så brukar man ju ta med sig någon lärdom. Vilken har du tagit med dig?
Ja, att det aldrig är för sent ändå kan jag känna. För att min dotter och jag har haft jättebra liksom, samtal nu senare. Ja, åren, två åren så. Och kommer vara närmare. Och det betyder ju liksom att ja, men det går alltid att reparera på något sätt. Och hon är inte liksom... Ja, hon är glad också över att vi pratar nu. Och hon vill också se framåt. Liksom, och det... Ja, Hon har förlåtit mig så att säga. Även om vi aldrig har varit i någon liksom riktigt stark konflikt så där.
Har du förlåtit dig då?
det kanske är det som är kvar då, att jag ska landa mig själv också. Mm. Jag har ju lite såna tankar ibland förstås.
Mm, att du är lite hård mot dig själv eller?
Ja, precis.
Mm. Nu längtar du efter mera tid. Vad är det du ska göra då när den där tiden är här?
Jag älskar ju att läsa. Jag tycker jättemycket om litteratur. Jag tycker om att skriva. Jag tänker också att det skulle vara lite kul att testa och gå på någon skrivarkurs kanske. Jag har skrivit väldigt mycket rapporter sista åren. Kanske var roligt att se om man kan skriva någonting annat också. Som jag gjorde när jag var tonåring så höll jag på att skriva så här. Man skrev noveller och sånt där, skickade in till tidningar och sånt.
Så det... Gick det bra med dem?
Ja, jag blev publicerad.
Du ser.
Ja, visst. Nej, men det. Och sen så, jag menar, släktforska också en sån här sak jag är lite intresserad av. Mm. Av mina rötter och historia och ja, gillar att hålla på i trädgården hemma som ser alldeles för vildvuxen ut. Och. Så jag tror att jag ska landa och inte ha någonting, inget jobb, och så ska jag bara tänka vad vill jag göra nu. Sen kanske jag vill jobba med någonting annat. Kanske inte behöver vara lönearbete, det kan vara jobba som volontär någonstans. Och det finns mycket man kan hjälpa till med.
Men det låter ju som en ganska skön framtid där, ja, att längta till.
Ja, jag har en plan.
Du har en plan?
Ja, jag har en plan, och jag längtar efter att få verkställa den.
Då önskar du lycka till med planen och tack för att du ville snacka en stund.
Ja, tack snälla, det var roligt att prata med dig.
Ja hörni, då har vi lyckats ta oss igenom ännu en podd. Och tills nästa gång så ses vi på min Facebook-sida Lotta Bromé Official, på min hemsida lottabromé.com eller på Instagram Bredvid Bromé. Om 2 veckor hörs vi igen. Tills dess, må så bra.
Jag åker hem. Det är verkligen så. Jag säger så. Jag åker hem. När jag är i San Francisco så åker jag hem. Och när jag är i San Francisco så skryter jag jättemycket om Sverige. Och sen kommer jag hem hit. Och då säger jag att jag åker hem till San Francisco. Och så skryter jag jättemycket om San Francisco.
Och jag brukar åka hem till Skövde. Sen åker jag hem till Stockholm.
Jag säger aldrig att jag åker hem till Myresjö.
Nej.
Men jag åker hem till Småland faktiskt.
Då åker du hem. Ja, jag åker hem till Västergötland.
Ja.